Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl.
Härligt, nattpodd ändå. Det har något.
Det har något. Jag kommer under hela poddens gång här nu, då och då börja, du kommer höra mig nibbla ut små ord, så som The Hills.
Jaha.
How do you solve a problem like... Jag har ju varit på musikal ikväll.
Ska du besudla det här avsnittet med...
Det är min absoluta målbild.
Bild. Okej, okay, knock yourself out.
Ja.
Det kan kanske verka som ett upplyftande inslag, för idag ska vi prata om lite tyngre grejer.
Det blir död för hela slanten på temat Q&A.
Just
alltså
det.
Ni har ställt frågor till oss via Facebook och via Instagram, och vi tänkte att vi har ju varit inne på död några gånger tidigare, men vi vet ju också att det är ett ämne som fascinerar, skrämmer, men också pockar på uppmärksamhet bland våra lyssnare.
Ja, inte minst så vittnar väl mängden frågor om hur engagerade människor är i ämnet.
Vi kommer omöjligtvis hinna svara på alla idag, utan det kommer att bli fler avsnitt om död.
Alltså vi skulle kunna göra nästa sommars följetong, kanske skulle bli en... På dödstema, jag vet inte. Vi har frågor så att det räcker för 5 fullängdsavsnitt, tror jag.
Ja.
Men det kommer mer.
Men det är ganska spritt. Och jag reflekterade denna gång över att jag tycker att det är jävligt bra frågor.
Otroligt bra frågor. Verkligen. Helt enig.
Mm.
Men du, hur ska vi lägga upp det här då? Ska vi börja och dra av lite frågor som är riktade liksom till oss? Våra lite mer personliga tankar och reflektioner kring temat döden?
Mm, det var ganska mycket sådana frågor. Då tänkte jag, nu kommer Anna få liksom lite paniken för att kliva in i det filosofiska rummet.
Ja, fast det är samtidigt lite onaniskt, så att säga. Där också.
Ja.
Det är en blandning där. Jag tycker det här är väldigt intressant, temat.
Men då ställer jag den första frågan till dig, och den tror jag faktiskt är rimligast till dig eftersom du är tvungen att vara liksom i dödens dal rätt ofta i ditt yrke. Hur lär man sig hantera döden på ett professionellt sätt när man jobbar som polis?
Ja, men handlar det inte mycket om erfarenhet till att börja med? Det tror jag. Alltså att jag känner mig ju mycket mer bekväm med det idag än vad jag gjorde för liksom 10-15 år sedan.
Mm.
Så här, alltså jag tror erfarenheten är viktig. Och också kanske kunskap, att veta hur man ska agera på ett rättssäkert men också professionellt sätt och utan att det innebär en allt för stor emotionell belastning för en. Man utvecklar lite tekniker.
Då kan jag bara säga att jag håller med. Jag är ganska övertygad om att du liksom jag har gjort vår resa från att stå där på lite
skälvande
ben när man ska göra den här testa på en likvisning, när man är på sitt första skarpa döds eller lägenhetsundersökning, att liksom se den första döda känns, till att efter ett antal år inte ha någon större påslag.
Nej.
På sitt affekt.
Konto.
Register. Nej, exakt.
Men får jag fråga dig, Lena, har din syn på döden förändrats av att ha arbetat ganska många år som polis? Förhåller du dig annorlunda till döden som fenomen numera?
Mm, jag kanske har fått ett större spektrum. Alltså man har ju sett alla former av nyanser. Den ensamma döden, den våldsamma döden, den enormt tragiska döden, den efterlängtade döden, om man ska nu tänka det, folk som tar livet av sig. Det är liksom, det finns ju så många olika sorters död, och det innan hade man väl bara synen på att man har haft äldre människor i sin släkt som har dött. Typ.
Just det. Intressant ja. Perspektiv tycker jag. Mm-hmm. Och för egen del så landar jag ju i det här med förgängligheten. Liksom. Man har fått se den här tunna, fina linjen mellan liv och död på nära håll, så att säga. Och det innebär ju att man ofta blir mer medveten om sin egen, såklart, sårbarhet, men också hur viktigt det är att maxa livet som vi faktiskt har fått till låns en stund av.
Och det gör vi, Anna.
Det kan man säga. Det kan man.
Där är vi tjocka på det kontot.
Definitivt. Man kommer säga om oss på ålderns höst, de här brudarna, de har jävlar i mig levt. De har levt.
Där satt inte fast, hörru.
Men jag vet ju, och du har ju pratat om det lite i podden också, du har ju lite privata liksom erfarenheter också, där jag antar att du också har reflekterat kring döden och dina egna eventuella farhågor eller rädslor kring att själv dö.
Ja, absolut. Och då gick man ju från mitt i livet till frisk som en ötkärna, jag kommer dö när jag blir gammal. Till när någon kommer utifrån och säger, du kanske rent av är döende precis just nu. Och det är ju ett avbräck som heter duga. Och det var nog också min katalysator att leva på utav Satan, om man nu får en stund till. Jag blev ju sedermera efter behandling och tid frisk. Men jag har ju varit där, skrivit det där brevet till mitt barn. Som han kan läsa om det inte går vägen och så vidare. Och då samsades jag rätt mycket med tankar. Fan, ska det ta slut nu? Och har jag gjort rätt saker? Och om jag nu får en ny chans, ska jag leva på något annat sätt? Och så vidare. Så att jag stuvade om rätt rejält i mitt liv, ska jag säga.
För en fråga som vi har fått också är ju om vi är rädda för att dö. Är du rädd för att dö, Lena?
Jag är inte rädd för själva ögonblicket att dö. Jag är nog rädd för att gå miste om, och då blir det ju oftast koppling till barn. Att inte få vara där, att inte få vara med, att inte se, att inte kunna hjälpa till, att inte kunna stötta. Det är min rädsla. Själva ögonblicket att dö är jag inte så rädd för.
Nej, exakt samma svar här. Jag är inte ett dugg rädd för att dö. Alltså jag är inte rädd för döden som sådan. Men det här andra, effekten av den, konsekvensen av den.
Sen beror det ju såklart på vilket sätt man skulle dö på. Jag kan ju vara rädd för vissa typer av dödssätt som är liksom smärtsamma, ångestladdade.
Och det har vi också fått en fråga kring. Alltså, vad skulle ni helst dö? Det här är ju så otroligt morbida frågor. Vad skulle ni helst dö av? Respektive inte helst dö av.
Jesus. Snabbt och inte så smärtsamt i så fall.
Ja.
Och inte, alltså, för det är någonting som har krypit in under huden. När man är i bostäder där man förstår att det är en långvarig ensamhet. Ingen som saknar en.
Just det.
Och det är väl ett sätt jag önskar att jag inte skulle dö på. Men exakt huret fort bara, så att man inte hinner vara med.
Ja, jag säger det samma, plötsligt och oväntat, gärna i sömn. Alltså, kanske när jag tänker efter, kanske att jag skulle kunna tänka mig en plötslig hjärtdöd när jag precis har slagit den perfekta backhanden och Roger Federer står på andra sidan. Om jag skulle kunna få
träna.
Är det
inte ett helt meningslöst tillfälle? Kan du njuta? Alltså,
ja, du tänker så. Men jag tänker att själva...
Om du väl har han där, jag menar. Ja, skulle du inte kunna utnyttja honom lite till? Än att slå en boll på honom?
Sant. Men jag skulle ändå dö liksom ett leende på läpparna, inbillar mig.
Ja, okej, jag fattar så.
Faktiskt. Det skulle i och för sig kunna innebära döden för mig också om jag skulle få ett besked om att det här skulle kunna hända. Det skulle i sig kunna räcka, faktiskt.
Okej, ja.
Har du något värsta dödssätt? Ja, du nämnde det här med ensamheten, naturligtvis.
ensamhet. Och sen så, det finns en scen återkommande i olika typer av skräckfilmer som är nog mitt värsta. Levande begravd.
Just det.
Ja. I en igensnickrad låda under jorden när man vet att det är liksom, du har 4 minuter syre. Mm. Den typen av död jobbar inte för mig alltså.
Ja just det, jag fattar, precis. När det liksom, tiden är definitivt utmätt. Men det kommer ändå kännas som oceaner av tid innan det väl sker, ja. Där har jag lite liknande.
Och du kan sparka och slå och skrika, det är ingen som hör dig.
Exakt.
Det vill säga, jag har tagit ifrån dig makten att kunna påverka situationen.
Precis.
Det är kanske just därför den är i hemska filmer, för att det är liksom definitionen av hemskhet.
Jag skulle vilja addera där minutrarna efter att ett flygplan har kapats och där man har övertagit spakarna för att störta eller så. Eller för den delen ett haveri där man vet att vi kommer störta. Mm. Eller för den delen, det har jag tänkt på när jag läst lite böcker och så, hur dåtidens så kallade häxor brändes på bål.
Ja. Och de hade inte tillräckligt bränsle, så man kanske bara brände upp halvt.
Det kunde ta en stund, så att säga.
Amen.
Ja. Nej, för 17. Jag tycker vi går vidare. Det här, jag fick handsvett när jag tänkte på det här. Men du, hur hanterar du tankar kring döden i det praktiska? Till exempel när du ska resa bort. Är du en sån här som dödsstädar?
Alltså, det känns ju lite jinxigt alltså.
Gör inte det, ja? Ja.
Jo. Är det inte så att jag sa så här, nej men hörni familjen, jag åker ju nu till Karlstad och föreläser. Så att jag har döstädat, jag har gjort det vita arkivet ordentligt.
Jag har lagt fram hyresavierna för de närmaste 4 månaderna
som är förbetalda. Jag skulle se mitt barns ansiktsuttryck, apropå spöp, nej för fan. Däremot så kan jag ju tycka så här, nu vet man ju inte när man ska dö, men jag skulle nog helst vilja låta mina anhöriga slippa hålla på och trava mitt skit. Så egentligen borde man ju döstäda, kanske inte inför en resa, men egentligen borde man ju tänka att det jag inte gör i livet, det kommer någon annan få göra efteråt.
Ja, och framförallt våra gamlisar borde göra det. Alla som bor kvar i stora hus och som har samlat på sig liksom lösöre under 70 års tid.
Man kanske också själv ska låta bli åka dit och ställa sina jävla skolarbeten för att man inte själv vill ha dem. Kan inte de stå hos dig? Vad ska du göra med dem? Det är du själv som kommer få ta hand om det när jag dör.
Ja, men då har man ändå skjutit problemet framför sin stund. Det är så man tänker då.
Släng skiten istället. Ja. Det är ingen som är intresserad av din C-uppsats om, inte vet jag, någon svamp.
Jag håller helt med dig.
Är det nog på filosofiska rummet? Ska vi kommer återkomma dit.
Ja, låt oss ta ett annat tema. Ska vi prata lite grann om dödsbud, Lena? Har du lämnat många dödsbud i tjänsten?
Inte många, tack och lov, eftersom det är en fruktansvärd uppgift att göra. Ja. Det är en fruktansvärd viktig uppgift, men det är också jobbigt satan.
Mm.
Men jag har ju också fått vara med som lärare på de här lektionerna.
Mm.
Och för er som undrar hur mycket man utbildar, ska jag säga att det är ungefär, man har en föreläsning om döden och dödsbud. Och sen så har man ett seminarium typ om det. Och sen får man öva praktiskt. Mm. Och sen har man ett reflektionsseminarium efteråt. Det är ungefär liksom gången, utbildningsdelen man får. Och dödsbudsövningen på skolan, det är ingen jävla gråtfest.
Ah, fy fasen alltså. Ja, verkligen.
Då blev det på riktigt, när man stod på den lektionen.
Ja, ja, det
tänkte
håller jag med.
Nej, men snickare, är inte det ett yrke för mig?
Ja, men alltså jag tror att många upplever att det är bland det värsta man kan göra i tjänsten som polis. Och det är lite så här, visst, erfarenheten hjälper dig där, men det är liksom ändå lika svårt och lika jobbigt och kräver det allra yttersta av en varje gång. För det där, du sa att det här är viktigt och det håller jag verkligen med om, för att det där samtalet, det kommer förfölja människor i ett helt liv. Man vet att efter att jag har sagt det här som jag kommer säga nu, så kommer många människors liv förändras för evigt.
Jag har ju varit hemma vid ett tillfälle när det har kommit och knackat på.
Oh, Gud,
och det kan jag säga, kommer inte ihåg hur gammal jag kan ha varit. Övre tonåren kanske.
Mm-hmm.
Och när det knackar på, då var jag hemma i mina föräldrars villa. Och när det knackar på, och det är också någon som kommer vid fel dörr. Alltså, ja, vet, de tror,
man känner
på en gång att det här är något. Och så öppnar man dörren och så står det två poliser som ser så sjukt aviga ut. I sin. Jag kommer ihåg att jag tittar på dem och bara, du har inte din bästa dag på jobbet nu. Och så kommer de in och så säger de hej, vi från polisen. Och så vill de ju då, för jag kan liksom dra lite samtidigt hur man lägger upp dödsbud här. Man säger att det ska ske skyndsamt, men man gör ju faktiskt vissa förberedelser. Alltså man läser ju in sig på handlingar. Man får ju vara beredd på att om man kommer få 1000 frågor, kanske, eller så blir det helt tyst. Man vill ju också vara säker på att man kommer till rätt hus. Man kanske till och med ber ut foto så man vet hur den här personen ser ut. Så att man inte lämnar dödsbud till grannen, så att säga. Man kollar också om det kan behövas tolk och så vidare. Så gör man ju upp en plan och man gör sig beredd. Men då där, när de säger de, hej, vi kommer från polisen. Pratar jag med, ja, det är riktigt. Ja, kan vi komma in? Det är någonting vi vill prata om. Och någonstans där så förstår man ju att det här är inte bra. Och så var det här fallet. Och sen är det ju ungefär att man bara säger rakt upp och ner, precis som det är. Man lindar inte in någonting, man försöker inte förenkla eller förskön, utan bara rakt, korrekt och tydligt. Lisa Karlsson, eran dotter, syrra, morsa, har tyvärr avlidit. Och någonstans där kan man ju sen bara hålla käften. För sen kan det ju bli tystnad, det kan bli gråt. Det kan bli skrik, det kan bli ilska, det kan bli helt knäpptyst och apatiskt. Och man bara tänker så här, hörde de inte vad jag sa? Men det är en tystnad. Men sen så är regeln då att inte lämna ensam. Och så var det även i det här fallet. Nu ska vi åka, finns det någon vi kan ringa? Finns det något mer som ni tycker vi borde liksom prata med och sådär? Men det är uppstyrt och man vill vara mentalt förberedd.
Ja. Absolut, det är jätteviktigt och jag kan bara instämma. Man vet ju aldrig vilken reaktionen blir, så att säga.
Nej.
Och ibland så kan det vara så att man blir kvar en halvtimme på den här platsen och ibland 5 timmar. Målsättningen är att man ska kunna lämna liksom, i ett läge när det känns som att de här mottagarna av beskedet ändå har stöd på något sätt omkring sig och klarar av att hantera den här informationen ensamma.
Ja, ibland ringer man ju dit människor, ibland kan det till och med bli så här jourhavande präst.
Ja.
Alltså, regeln är att du ska inte vara ensam efteråt.
Jag har haft med mig präst vid ett antal såna här tillfällen och det har ju hjälpt mig själv, om inte annat, väldigt, väldigt mycket. För det här har vi ju ett läge där man faktiskt riskerar att bli liksom sekundär traumatiserad av den här reaktionen.
Absolut.
Och av den här enormt svåra, ibland vägglika varianten av ångest och smärta som faktiskt möter den.
Vi har ju fått frågan, hur berättar man för föräldrar att deras barn inte längre finns? Likadant skulle jag säga. Det är ingen skillnad, utan man är bara beredd på ännu mer sorg egentligen, än om man kommer och berättar om att din jättegamla skruttiga farmor, alltså det blir inte riktigt samma typ av reaktion såklart. Men man gör det likadant där. Men man är ju beredd.
Ja, och det viktigaste skulle jag säga är när man har lämnat ett sånt här besked, det är ju att de här som är nu drabbade också får en kontaktväg till oss för att kunna ställa alla de här frågorna som finns och som alltid följer ett sånt här besked. Det kan handla om hur kroppen såg ut, vad var det som hände exakt, vad var det för väder när det här hände. Ja. Massa frågor som kan verka närmast obetydliga men som är oerhört viktiga för de här som sörjer och som har påbörjat sin sorgeprocess att kunna komma vidare.
Och en sak som jag vet man tar upp på seminarier på skolan, det är ju också hur oemottaglig personen är för information. Så de kan behöva höra alltihopa en gång till lite senare, för de har ingen jävla aning om vad du har sagt.
Nej, exakt.
Eller vad de själva har frågat, eller vad de har fått för svar.
Nej, det är helt riktigt.
Det vet man ju själv, man sitter liksom, och det vet jag i de hela sjukhussvängen. Jag var ju tvungen att ha med mig någon som kunde lyssna, för jag hörde fan inte vad de sa.
Nej.
Har jag ställt den här frågan? Ja. Har jag fått ett svar? Ja. Vad sa de? Och så fick liksom en annan, min kompis, berätta för mig vad som har sagts. För att man själv är helt utloggad.
Ja, man kan inte ta
man
in.
Fastnar någonstans vid du kanske ska dö. Och sen efter det så är det som att hjärnan inte riktigt är med på vad det är som händer.
Fy, vilken enormt belastande och påfrestande situation.
Mm.
Verkligen. Och det var ju någon som undrade också hur det här funkar i mindre städer. Att det händer att man behöver lämna, om det händer att man behöver lämna dödsbud när man känner den som har avlidit. Och alltså såklart, arbetar man i en mindre stad så händer det ju regelbundet att människor avlider och det blir ett polisiärt ärende. Och där man känner eller känner till den som har avlidit. Men regeln här är ju att i största möjliga mån undvika att lämna dödsbud i en sån situation, helt enkelt.
Ja, och det är ju mycket kopplat till att du gör mest troligt inte så bra jobb om du själv är liksom känslomässigt påverkad.
Nej, exakt.
Vi ska ju också skydda våra poliser.
Mm.
Du ska ju vara uthållig i ditt yrke, så kan man välja någon annan. Jag har ju gjort det själv när jag är på väg till adresser där man tror att det finns någon död, och själva jobbet är att åka dit och ta reda på det.
Mm.
Och känner man igen adressen så kan man ju säga, vänta här nu, är det min gamla skolkamrat eller är det min gamla dagmamma eller sådär, ta reda på det innan, så bara nej, jag ska inte göra det här. Inte för att man inte tror att man inte kommer klara av det, men ibland finns det bättre lämpade.
Ja, men så är det ju. Och sen finns det situationer när man kanske inte kan välja. Jag har jobbat med ett flertal katastrofer till exempel.
Just det.
Där det har förolyckats människor som jag känner till. Men där jag ju kanske inte alltid har vetat det i uppstart, och där jag har sluppit så att säga lämna dödsbud i alla fall.
Mm.
Så att ibland kan det vara oundvikligt, men i största möjliga mån försöker man ju undvika det. Men då ska vi prata lite grann om kriminaltekniska och identifieringsmässiga aspekter på det här med döden. För det har vi fått en del frågor om också ju.
Såklart.
Ja, och en hel del frågor är ju ganska lika varandra egentligen, och det rör identifiering och om det är några särskilda dödsfall som liksom försvårar att identifiera en avliden person. Och då skulle jag säga så att det går egentligen inte att säga liksom ett enskilt fall. Vi har ju tre, för det första så har vi tre olika identifieringsmetoder. Tänder, fingrar och DNA. Och det innebär ju att vissa förhållanden kommer vara mer optimala för en metod, medan andra för en annan.
Mm.
Om vi har en situation där kvarlevorna är liksom fragmenterade ner i små, små delar, då kanske inte tänder är liksom förstahandsvalet, utan kanske snarare DNA. Kontra om vi har kroppar som är stadda i förruttnelse, så kanske inte fingeravtryck är förstahandsvalet, utan tänder. Och så vidare.
Men jag tänker spontant bränder.
Mm. Men bränder kan ju vara svårt just ur fingeravtryckshänseende, men är ofta ändå möjligt med hjälp av tänder. Och faktiskt ofta med DNA också.
Mm-hmm.
Det beror lite på omständigheterna, men i de allra flesta fall så går det med tänder. För tänderna motstår så höga temperaturer, så att det finns nästan alltid delar av tänder kvar.
Om alla tre är möjliga, man har liksom en hyfsat intakt kropp, har man en go-to?
Ja, tänder. För att det går fortast.
Är tänder det första alternativet?
I vår del av världen så är det det. För att det går fortast. Vi har goda tandvårdsvanor i Sverige. Och vi har en journallagstiftning som innebär att vi måste behålla jämförelsematerial. För att jag skulle nämna det att det finns en faktor som omöjliggör identifiering oavsett kroppens skick. Och det är om det inte finns något jämförelsematerial. Finns det inget att jämföra tänder på en avliden mot, så går det inte med tänder.
Då kan du bara konstatera att personen har tänder.
Ja, ungefär så. Ungefär så.
Men jag, får jag bara säga en sak inledningsvis? För er som tänker så här, hur uppstyrt och så är det här? Jag måste säga att det finns ju en lag. Man klämmer in lite juridik i kriminaltekniken.
Gärna.
Lag om obduktion.
Mm.
som man hämtar rätt mycket om, och där står ju att med obduktion avses kroppen efter en avliden och att den öppnas och undersöks invändigt. Och den kan vara klinisk eller rättsmedicinsk, och är den rättsmedicinsk så är det också yttre undersökning av kroppen.
Mm.
Är det automatiskt obduktion vid identifiering?
Mm. Det är det. Det är ju en grund till en rättsmedicinsk obduktion. Det är ju att en individ inte kan identifieras.
Jag tar några viktiga paragrafer här bara så att ni hänger med sen i det praktiska. En rättsmedicinsk undersökning av avliden person får göras om den kan antas vara betydelsefull för utredning av ett dödsfall som har inträffat under sådana omständigheter att, och sen kommer det då två skäl här, att det inte skälen kan bortses från möjligheten att dödsfallet har samband med ett brott, eller att det kan misstänkas ha förekommit fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården.
Mm.
Och sen kommer då nästa paragraf. Får också göras om det kan antas orsakas av yttre påverkan och undersökningen behövs för att fastställa dödsorsaken. Och sen kommer paragraf 15. Om det behövs för att fastställa en avlides identitet.
Mm.
Då är det under ramen för lag om obduktion som du jobbar i helt enkelt när du fipplar med tänderna.
Ja, och som polisen i stort också indirekt jobbar i, eftersom det är polisen som fattar beslut om en rättsmedicinsk obduktion ska ske eller inte. Och sjukvården har ju rutiner för när polisanmälan ska ske, och det är ju egentligen samma kriterier som du räknar upp där. Om man inte kan utesluta yttre orsaker till att en människa har avlidit till exempel, och att det då kan ha skett till följd av skada tillfogad av någon annan, eller en olycka, eller ett självmord, eller ett mord, till exempel.
Mm.
Eller missbruk.
Och sen så kommer det en ny paragraf här, och det är svaret på en fråga vi har fått. Det vill säga, kan man vägra? Och då säger svaret ganska lätt nej, för det står en rättsmedicinsk undersökning får genomföras även om åtgärden strider mot den avlidnes eller det närståendes inställning till detta.
Mm.
Och att beslut meddelas av polismyndigheten.
Just det, och det här skiljer sig från den kliniska obduktionen. För den kan faktiskt väljas bort.
Mm.
Ja, bra!
Men jag tycker som vanligt att det är rätt viktigt att veta vad är det som styr det här.
Mm.
För att folk verkar tro ganska ofta att det är godtyckligt.
Ja,
polisen har ganska rigorösa riktlinjer kring alla åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan. Alltså om vi bortser från sjukdom och olycka.
Mm. Mm. Precis. Onaturlig död.
Ja.
Och ska vi fortsätta lite på identifieringstemat? Vi har en snabb fråga där också på samma tema. Och det är om det går att se vid en bil-, flyg- eller tågolycka vilken tand som har suttit var, om dessa nu inte är på sin ursprungliga plats. Eller hur identifierar man annars? Och det enkla svaret är att ja, det kan man. Vi är ganska duktiga på anatomin i munnen och käkarna och så. Och kan, även om tänderna ligger avslagna eller lösa bredvid en kropp, så kan vi säga vilken tand det är av de 32 som vi har beskaffats med.
Mm-mm.
Och sen har vi en fråga på likstelhet.
Mm-hmm.
Vad har du på likstelhet, Lena?
Rigor mortis.
Ja, snyggt.
Tackar, tackar. Ja, vad jag har på det? Jag har känt på den liksom många.
Liksom många, ja.
Anna, för fan.
Förlåt mig. Varsågod, ja, fortsätt.
När man står där som elev på rättsmedicin och de drar fram ett lik. Och sen ska man öva på avvisitering av död person. Mm. Och så får man också ta sin varsin läm, ett arm eller ett ben. Och så får man liksom... Nej men...
Ja. Det lät... Man tar sig en läm helt enkelt. Och bryter i den, tänkte du säga.
Ja, ja men om vi nu men bara ska hårdra det så är det exakt det man gör.
Ja.
Så får man liksom ta en arm och så får man känna på hur det känns. Och då tänker man så här... jävlar vad personen ligger och spänner emot. Mm. Alltså det blir väldigt, det är därför det heter likstelhet, det blir väldigt stelt.
Ja, det blir det verkligen. Och det här är ju beroende på en massa faktorer, hur det sker och när det sker. Men förenklat så skulle man kunna säga att likstelheten träder in någon eller några timmar efter döden. Alltså efter den tidpunkt då hjärtat har slutat slå och musklerna inte längre får energi helt enkelt att kontrahera och så här. Och först så inträder ju det här i små leder, fingerleder, käkleder och så vidare. Och sen kommer det då successivt liksom utbreda sig under över hela kroppen. Och det här tar kanske 12, 14, 15 timmar där någonstans, lite beroende på de yttre omständigheterna och också dödsorsaken.
Och sen, släpper det sen?
Ja visst, sen kommer man ju ha så att säga som en platå kan man säga. Ja. När hela kroppen då är väldigt, väldigt stel och det inte går att bryta som det kallas likstelheten. Men sen i takt med att förruttnelsen börjar kicka in och muskelfibrerna slappnar av så kommer man sen kunna att bryta likstelheten i lederna igen. Och sen kommer den då kvarstanna i ett avslappat liksom, läge.
Mm.
Och det här är en jätteviktig princip för att sen kunna uttala sig om en dödstidpunkt eller ett postmortalt intervall som det kallas.
Ja, och det kan ju vara då information för er när ni sitter och gör olika saker. Eller för en dödsfallsutredning generellt. Så
absolut.
Är det väldigt viktigt så att man klockar. Hur var kroppen när den hittades? När... Mm. För det kan ju faktiskt hända saker under, jag kan säga att det är en väldigt lång väntan. Om man hittar en död person och sen väntar och sen ska det komma till exempel en läkare och fastställa att personen är död.
Mm.
Jag tror att vi har fått en fråga va, när polisen får göra det. Var det inte en sån fråga?
När polisen får fastställa döden?
Ja, och då kan jag säga även det är uppstyrt. Generellt så gör polisen helst inte det, men om det är liksom solklart fall, vi pratar typ total förruttnelse, att huvudet är avskilt från kroppen eller sådana saker. Det står till exempel i den här riktlinjen så står det, är det ingen tvekan om att döden har inträtt exempelvis vid förruttnelse eller skador som är uppenbart dödliga, får polisman ombesörja att den döde förs direkt till bårhus för läkares fastställande av döden har inträtt. Och utfärdande av dödsbevis. Annars så väntar man helt enkelt på plats tills det kommer en läkare till platsen. Och när det är klart, då ska man också vänta på politi. Och då kan det hända rätt mycket saker med den här kroppen under alla de här timmarna. Och då vill det till så att man är lite med där, att nu är kroppen likstel när vi kommer, nu är den inte längre, eller tvärtom. För det kan vara jätteviktig information i utredningen till dödsfallet.
Och det är ju inte helt ovanligt när den här distriktsläkaren som det oftast är, som har kommit då, eller kallats till platsen, kliver in och kan konstatera att här är det inte fråga om tidiga dödstecken, det vill säga andning, hjärtslag och puls och så vidare, utan snarare sena dödstecken. Och då kommer de ju snabbt fylla i blanketten och sen kommer vi att beordras ut till platsen.
Kan du beskriva några sena dödstecken, förutom likstillhet?
Ja, då har vi ju likkylan. Till exempel kroppstemperaturen som också följer ett schema kan man säga. Där vi också har en liten platå direkt efter döden. Det vill säga, det händer inte så mycket med kroppstemperaturen under några timmar. Men sen så brukar man säga förenklat att kroppstempen sjunker ungefär med 1 grad per timma. Och även det här är ju beroende av yttre miljö och klädsel och lite allt möjligt. Och sen har vi ju såklart livor mortis, likfläckar. Som också beter sig på ett visst sätt och där man genom att studera de här lite närmare kan få en viss uppfattning om hur länge sedan det var en person avled helt enkelt. Jaha, ska vi lämna identifiering och kriminalteknik facket och kanske gå på en liten paus?
Jag kände också det, att nu behöver jag röra upp knälederna här så att det inte blir rigor mortis.
Nej, det vill vi inte. Vi tar en paus. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas krimpodd och idag ägnar vi hela avsnittet till temat döden. Och det är ni som har ställt frågorna som vi besvarar i det här avsnittet. Det är avsnitt 178 och nu tänkte vi prata lite grann om juridiska aspekter på det här med döden och lite grann hur polisarbetet kan te sig i de här fallen.
Ja, och då har jag ju redan nämnt att det är ju rätt uppstyrt. Det finns ett par olika lagar som styr detta, till exempel lag om obduktion. Men sen så, jag sitter här med en bibba papper framför mig som heter Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall. Och det är ganska... Jag har ju själv fått vara med om det här nu eftersom min pappa dog för inte så länge sedan och pratat med dödsfallsutredaren. Och det är rätt speciellt. Alltså,
ja, definitivt.
Måste man väl säga. Och sen får man ju ett obduktionsprotokoll och sådär. Men det är i alla fall, den inleds med massa författningsbestämmelser. Hur polismyndigheten ska liksom göra sin utredning. Hur man ska tänka kring omhändertagande av kropp och föremål. Hur alla regler går till kring begäran om rättsmedicinsk undersökning. Donationsfrämjande åtgärder, sen kommer gravsättning och kremering. Så att det är, ja, men det är en, man har en struktur helt enkelt som man följer för att ingenting ska missas, för att det ska vara ganska lika överallt. För att det ska vara ordning och reda.
Ja, och jag tycker det här är jätteviktigt faktiskt, för det skickar en signal om att man även som avliden i Sverige har rättigheter. Och det tycker jag är en oerhört fin och viktig rättsprincip.
Jag kan säga, i paragraf 1 i lag om obduktion så står det: denna lag innehåller bestämmelser om obduktioner och vissa andra åtgärder med kroppen efter avliden människa. Sen kommer meningen: den som ska göra ett ingrepp eller vidta annan åtgärd med en död kropp skall fullgöra sin uppgift med respekt för den avlidne. Det är alltså paragraf 1 i lagen. Det säger en del.
Det betonar ju precis det vi pratar om.
Ja.
Och det tycker jag det är bra.
Det är det.
Men du, vi har fått en fråga som är lite speciell. Och det är frågan om det är ett brott. Är det straffbart att ta sig av daga? Det vill säga,
är det du som har skrivit frågan?
Nej, varför undrar du det?
Jag tänkte mest på nomenklaturen. Ja. Jag själv hade sagt så här, är det brottsligt då?
Ja.
Kola vippen så att säga, av egen maskin.
Ja.
Svaret är nej. Det är inte ett brott att begå självmord.
Nej.
I Sverige.
Däremot så kan det vara straffbart att hjälpa någon annan att göra det.
Absolut.
Och det är ju ganska rimligt att det inte är straffbart, för det är ju väldigt svårt att föra någon till åtal för att ha gjort det, så att säga.
Ja, framförallt är det svårt när gärningsperson och målsägande är samma person.
Precis.
Det blir svårt.
Det ställer till ett.
Så åklagaren är också försvarare och försvararen är också åklagare.
Ja, det låter
det blir sörjigt.
Ja, det blir sörjigt. Nej, det går inte.
Nej, det är det inte. Sen finns det ju väldigt mycket skyddsparagrafer i Sverige, för att samhället vill ju ändå inte att folk ska gå den vägen. Suicidprevention finns även det på polisutbildningen. Och det här har vi pratat om tidigare och vi kommer komma in på det. Men rent juridiskt så nej. Det är inte ett brott.
Har du behövt göra HLR i tjänsten som polis, Lena?
Ja. Det har jag gjort, inte alls många gånger. Jag kan säga så här att jag har gjort det fler gånger utanför tjänsten än i tjänsten. Faktiskt. Så där när folk har fallit ihop på konsert och på gatan och så. Färre gånger i tjänsten. Oftast för om det händer någonting och någon ringer 112 så är ambulansen där väldigt snabbt. Och även faktiskt räddningstjänsten. Men det har hänt att man har påbörjat och sen har någon kommit och tagit över.
Just det.
Du då?
Ja, men det är samma här. Jag har gjort det några gånger i tjänsten. Varav den sista gången var ju för faktiskt inte jättelänge sedan.
Ja,
som vi hamnade i en sån här situation.
När du hade skydden på dig hasandes i skogen.
Ja, precis.
Ja.
Men jag har också historiskt av någon anledning ganska frekvent hamnat i såna här situationer på min fritid.
Ja.
Jag vet inte om det handlar om att andra går förbi och jag inte kan det. Eller om jag nu har lyckats liksom pricka in vid ett flertal tillfällen.
Det där har vi också funderat på. Jag undrar om det inte är en kombination av att det finns väldigt många som glider förbi, men att man också har en liten sån här radar. Alltså, om det händer någonting på en plats där du är ens i närheten, då kommer dina tentakler att vispa upp det och du kommer automatiskt att söka dig dit.
Jag har väl berättat om när jag larmade SOS 2 gånger på en förmiddag.
Ja, ja, det är helt sjukt.
Först för att det brann i en lägenhet där en person låg och sov som jag väckte genom att dunka på dörren och skrika genom dörrinkastet. Ja. Och sen när jag har lämnat den situationen så åker jag upp och sätter mig i Stockholm City och då är det en kvinna som kolavippar framför mig.
Ja, det är otroligt.
Ja, tjena, det är jag igen. Det var jag som nyss ringde och ville få ut en brandbil till...
Du kan bara åka hem nu så att det inte händer något mer.
Du kan skicka en ambulans nu, sen åker jag hem. Ja, jösses. Men du, vi har också fått en del frågor kring det här med politi. Våra älskade politi.
Politier. I dansmackorna.
Ja. Vad säger man? En politi, flera...
Politiker.
Ja, precis.
Det är alltså... Ibland tror man ju att våra politiker är lite dödgrävar-style.
Ja, men lite så. Ja. Alltså, det är ju ett speciellt jobb de har. Det vill säga att avtransportera avlidna från platser som är i polisens besittning, kan man väl säga, till bårhus. Men de är fantastiska på så många sätt, tycker jag. Det enda som är med dem när man ringer till dem, det är att om jag befinner mig 2 mil söder om Örebro och vill få ut den där politibilen då 3:15 en tisdag natt, då kan man ge sig tusan på att de befinner sig 22 mil på norra sidan av stan. Ja. Det är alltid en väntan. Men när de väl kommer, då går det undan. Och de jobbar snyggt och prydligt.
Ja, jag hade ju, så som du gör att du liksom hamnar på plats när folk håller på och dör, så hade jag ett skov när jag fick åka på en jävla massa dödsfall. Så jag har väntat på politi i mina dagar. Men då var det ju ett äkta par som alltid kom. Och då, så de umgicks alltså med varandra, så som ett gift par, och med döda. Vilket gjorde att de var såna jävulska snackpåsar.
Det är lite speciellt, alltså. Ja. Verkligen.
De skulle behöva, så att säga, blanda upp.
Ja.
Lite grann.
Verkligen.
Ja, men ja, man älskar dem ju.
Ja.
Och jag tror att jag berättade om det tidigare någon gång när vi har pratat om döden. Alltså de här poliserna som bara, åh tyvärr, jag kan inte köra en avvisitering, jag har glömt handskarna. Ja, du kan få låna, för då berättar de så här, då lånar vi ut våra.
Ja.
Eller om man istället säger, jag tycker att det här är jävligt äckligt. Kan inte du göra det, snälla? Absolut,
ja,
säger de.
Ja, de är fantastiska.
Inga problem.
Däremot så har jag ju flera gånger direkt till dem uttryckt en stor, stor oro över deras arbetsmiljömässiga klädsel.
Ja, ja, men det var det jag menade. De kommer ju dansmackor, alltså.
Just det.
I loafers.
I loafers. Och det kan vara, för det första kan det vara kallt. Det kan vara utomhus. Ja. För det andra kan det vara snorhalt. Och de ska upp eller ner för någon backe, en isbana.
Det är liksom... Men varför har de loafers, gabardängbyxor och en midikort, någon form av jacka med skilj? De har ju skilj, de måste ju frysa om svanken också.
Ja, men jag tycker att det är liksom inte en för yrket ändamålsenlig klädsel. Alls.
Nej.
Men jag har sett nu att det har börjat smyga sig in lite funktionsplagg i kåren.
Tack.
Så jag vet inte, de verkar ha tagit till sig av omtanken från poliser runt om i Sverige.
Du vet ju att jag har fått en penna av dem.
Ja, jag vet. Du kan vara penna. Nu går vi vidare.
3 dödsfall på ett arbetspass. En sån penna som man vrider och så skjuter du ut.
Just det. Ja. Ballograf, ja.
Guldtext.
Vi fick också en fråga på polititemat om hur man gör vid större katastrofer, om det är många människor, många avlidna som ska avtransporteras. Och det enkla svaret är ju att nej, polisen kan ju uppdra till någon annan att hjälpa till med transport om det skulle krävas. Så det går ju att lösa på alternativa sätt. Men begravningsentreprenörerna har också ofta en ganska stor resurs i frågan. Alltså de kan låna in bårbilar från andra distrikt och så vidare. Och det brukar sällan vara ett problem. Även om det är kanske 15 avlidna så går det att lösa ganska smidigt. Och du nämnde det här med att den här föreskriften också beskriver vad som händer med föremål och så vidare som en avliden har på sig eller med sig. Vi har fått en fråga angående husdjur. Finns det reglerat i den här föreskriften?
Ja, det finns ju även reglerat. Och jag ska säga, det där är en huvudvärk.
Jaså?
Ja, men man kan ju inte lämna. Politi lämnar, polisen lämnar. Kvar finns ett marsvin, två katter och en hungrig hund.
Ja.
Då kan ju inte bara polisen stänga dörren. Utan det gör man ju inte. Utan då måste man ju ta rätt på det där. Mm. Och ibland försöker man jobba praktiskt. Mm. Alltså finns det någon annan som kan göra det här. Då ska ju också den personen först få reda på att din anhöriga har avlidit. Så att det är inte det första man tänker på.
Nej.
Kan du ta hand om hunden? By the way, din morsa har dött. Mm. Alltså, du får ju börja i någon form av ordning. Men det lämnas ju inte. Och jag har många gånger fått åka in till polishuset med diverse djur.
Mm.
Och så finns det ju oftast djurrum på polisstationen. Och sen finns det ju en sån här tillsynslapp på dörren.
Mm.
Vem går ner och klappar på Mulle?
Ja.
Nu är det dags. Nu är det, det är liksom tillsyn på alla lobbarna.
Ja.
Och en gång i kvarten och så ner till Mulle och fram med någon morot. Och sådär. Mm. Och sen försöker man ju skyndsamt få tag på ett kattstall, hundhem, jour. Mm. Och det kan ju vara undulater och salamandrar och ormar och råttor och fan och hans moster. Man har ingen aning om hur det där ska tillses. Men det görs.
Ja.
Och sen försöker man då, och det är inte bara döda, det är även gripna. Det är ingen skillnad.
Mm. Nej,
man måste hitta någon. Och då får man jobba med anhöriga och är någon som är gripen får man liksom advokaten försöka lösa det här bara.
Mm.
Mm. Men det är många poliser som har fått tillstucket någon hundralapp och får springa iväg på lunchen till ICA och köpa en burk vov.
Ja, precis.
Ja.
Och de här djuren kan ju dessutom faktiskt vara själva i kris och olyckliga.
Absolut.
Över det som har hänt. Så att, ja. Mm. Du, apropå kris håller jag på att säga, vi har ju fått en del frågor på temat själ och moral också. Ska vi...
Ja.
Beta av några innan vi rundar av det här första avsnittet på temat döden.
Mm.
Och den första frågan där är ju, den är tung.
Ja, jag tittade på den och tänkte, ska vi ducka? Nej, här duckas det ingenting i den här podden. Varför pratar vi så lite om döden? Det är det enda vi är säkra på att det ska hända. Mm. Så vi har ju inte den kulturen. Döden är någonting som vi ska skyddas ifrån, hållas borta ifrån.
Mm.
Även om alla i rätt tidig ålder fattar att människor dör.
Men jag tror att många människor skräms av tanken att vi inte liksom ska finnas med för alltid. Det handlar väl egentligen om rädsla. När det samtidigt också är en sån enormt stor del av livet ju. Så är det ju lite märkligt att vi inte pratar om döden. Det är ju det är det enda vi alla har gemensamt. Det är att vi ska dö.
Ja.
Det är egentligen
och
inte...
att vi alla är hyfsat lika inför döden. För det vet ju jag.
Mm.
När väldigt kapitalstarka personer och som har någon anhörig som får liksom en dödlig sjukdom. De kör second opinion och third opinion. Till slut bara, nej, men alltså inför multiresistenta bakterier är vi alla lika. Eller vad det nu kan tänkas vara.
Mm.
Men jag tror att det handlar om skydd. Rädsla och skydd. Att man ska försöka så. Men det kanske blir ännu mer skrämmande och främmande om man inte pratar om det.
Det var det jag precis skulle fråga. Jag tror att det kanske till och med blir ännu mer laddat. Faktumet att vi inte pratar om det.
Mm.
Jag tror det.
Ja, absolut.
Och lite på samma tema så har vi fått en fråga. Är det värst att veta hur man kommer att dö? Eller när? Man kommer att dö. Vad hade du föredragit, Leda?
Hur, eller... Du, jag kan minnas, jag stod i korridoren i Björknässkolan. Jag gick i åttan. Och då var det någon snygg kille, nian, som sa, ska jag spår i handen? Ja, varför inte? Tänkte jag, då pillar du på mig en stund i alla fall. Ta en tag i min hand och så säger han så här, du kommer drunkna innan du är 35.
Nej, men sluta.
Och då kände jag så att du kan släppa min hand nu. Next! Nej, men...
Du gick och köpte en flytväst på det.
Och har inte tagit av mig den sedan dess. Och nu är jag ändå 44.
Ja, och det gick bra.
Men vad sa du? Hur eller när?
Ja.
Jag skulle nog i så fall föredra att veta hur.
Mm.
För då definitivt kan jag på något sätt mentalt förbereda mig inför det och kanske också försöka motverka det. Men när? Ej. Det blir ju så jävla...
Det får komma som en överraskning.
Ja, faktiskt.
Ja.
För nej, samma sekund som man vet när, då kommer man ju inte att kunna tänka på... Då kommer man ju ha som en sån här kalender, som till julafton,
ja,
när man
nej,
kryssar.
Fy, vad vidrigt.
Nej, hellre skulle jag då veta hur.
Ja, definitivt.
Du kommer att drunkna, tacka, tacka, säger man då. Ja. Jag kommer aldrig någonsin befinna mig i närheten av vattnet igen.
Just det, då kan man kanske förebygga sin död.
Ja, du kan vara drunkna.
Ja, ja lite ja, så. Ja, Lena, alltså... Jag är ledsen att behöva meddela dig att vi har liksom inte ens hunnit halvvägs på den här maffialistan.
Nej, jag ser det. Jag ser de här medicinska frågorna.
Ja. Är det...
Alla siffrorna. Mm. Jättemånga fler frågor på själen, moralen och det här tyckfrågor. Och också en hel del på styckmord.
Just det, och griftefridsbrottet.
Ja. Är det, ska vi köra 2 veckor i rad? Är det så du tänker?
Ja,
att det blir
kanske
död 2.0 när ja, vi ändå liksom har svung. Ja. Vi utnyttjar dödens momentum.
Varför inte? Låt oss.
Är det titeln
oss
på vår bok? Oss. Dödens momentum.
Ja, det är en bra titel. Jag säger icke emot.
Den har ingenting att göra med boken dock.
Nej, men den är ändå maffig.
Du skulle ta den från hyllan.
Lätt.
Tänkte du kan vara momentum.
Momentum, smaka på ordet. Det är ju momentum.
Nej, men jag vet att du har en lista förberedd, så att vi får nog ge oss här. Och så säger vi väl bara som det är, att nästa vecka så kör vi döden 2.0.
Mm.
Och då har ju ni som missade den här gången chansen att faktiskt dunka in era frågor via Instagram. Ljungdahl och Ginghede heter vi där. Skickar ni ett DM till exempel, eller skriver en fråga. Vi har gjort ett Q&A-inlägg som ni kan nosa upp. Mm. Eller på vår Facebookgrupp.
Just
över
det.
Min döda knopp. Över min döda knopp. Efter snack och diskussioner.
Ja.
Eller så kan man maila oss på Ljungdahl och Ginghede. Nej, vad fan heter
jo,
vi?
Då. Ljungdahl
hej
och Ginghede.
Hej, ja, att ljungdahloginghede.se för fan.
Förlåt, jag tänkte hemsidan nu.
Ja,
ja, du har så rätt.
Googla på Ljungdahl och Ginghede och ni skola finna.
Yes.
Döden.
Ja.
Ja, men nu Anna,
mm-hmm,
nu är det dags för en lista. Jag packar ihop alla dessa papper och lutar mig tillbaka och funderar på vart ska vi åka nu?
Annas jätteviktiga lista.
Ja, men vi ska uppehålla oss fortsättningsvis en stund till vid temat döden.
Mm.
Visste du att det dör ungefär 55 miljoner människor i världen varje år?
Nej.
Nej. Och gemensamt är ju det här som vi nyss var inne lite grann på, att vi vet ju inte hur det här ska ske. I regel inte. En del vet för att de har fått en medicinsk, så att säga, dödsdom. Men många vet ju faktiskt inte hur det här ska ske. Och det tror jag att många också är tacksamma över. Ofta handlar det ju faktiskt om slumpmässiga händelser. Visste du till exempel att varje år så dör det flera hundra människor till följd av fall från sin säng? Det tror jag inte. Ja, men
köp en annan säng, tänker jag. Vad fan är det?
Ja, men vad förvånad man skulle bli. Tänk dig själv. Wow, här tänkte jag gå upp ur sängen. Och så ramlar
och så
jag ur sängen.
Död.
Och så dör jag. Ja, men det, ja, ju, det har ju inte många förväntat
exakt
sig.
Exakt när tänker du att själva förvåningen skulle uppstå?
I fallet.
Kan du, i fallet. Tänker du, satan, jag som bara skulle sträcka mig efter pottan. Ah. Nu faller jag mot min död. Hur hög säng kan vi ha?
Tänk dig då. Hinna tänka
du ska hinna tänka rätt många tankar och tänka så här, du kan liksom bedöma avståndet, konstatera att nej, det här
kakan,
blir
min död.
Det här kommer inte gå. Jag kommer att dö. Nu blir jag förvånad. Otroligt spänstigt.
Ja. Ja, men kort sagt, det finns ju människor i historien som knappast hade kunnat föreställa sig hur döden skulle ske. Och jag tänkte, vi har varit inne på det här i en annan lista, men jag tänker det här blir liksom 2.0 då på temat.
Mm.
Och jag tänkte dra då några ganska osannolika händelser ändå. I mitt sökande efter såna här intressanta händelser som stack ut så sprang jag på ett gäng lite speciella. Bland annat en 14-årig pojke under 1854 som dog efter att ha slungats runt av en cirkusclown när han var på cirkus. Ja visst. Och jag läste också om en indisk man i 25-årsåldern från orten Gujarat som dog efter att ha valt epoxylim som en preventiv medelsvariant. Han förseglade så att säga själva utloppet för sädesvätskan med epoxylim istället för att trä på en kondom över...
Med skönt päls!
Ja! Och det blev hans död.
Jag har också... Men vänta. Du, fan, har du tagit? Jag är fortfarande kvar vid en clown som står och snurrar en unge i hela
foten.
Ja, men
det här är bara ett litet förspel, Lena.
Jaha, men också vänta. Han som har doppat snorren i lim.
Ja.
Hur dör han? Alltså ja. Det känns som en lång väg att gå, att liksom, ja, nu har jag täppt till hålet så att säga.
Ja, men jag tänker att det här är oerhört toxiskt. Tänk när det här sen penetrerar de fina slemhinnorna där i könet så att säga.
Det är som ett bättre avsnitt av Arkivex.
Ja, det här är
oerhört. Är det det här som kallas för blue balls?
Ja. Ja, det låter jag vara osagt. Jag tänker bara att det är en otroligt olycklig utgång på en stund som hade kunnat bli väldigt härlig.
Jag skulle säga att det var en otroligt tilltäppt utgång.
Ja, definitivt. Ja, men jag fortsätter här. 1500-talet, där har vi Pietro Aretino, en italiensk författare som dog mitt i ett skrattanfall. Han skrattade sig till döds. Och det här skulle då ha skett i samband med någon form av
skrattyoga på länsgrin.
Obscen humorfest. Ja, typ så. Ja. Vi har också exempel på människor som har ätit sig själv till döds. Jag tänker då till exempel på Adolf Fredrik. Du vet, den svenska kungen som regerade på 1700-talet någon gång.
Mm-hmm.
Han hade i slutet på 1700-talet vistats på hälsohem. Men när han kom tillbaka till Stockholm från det här hälsohemmet så tog han sig ett riktigt skrovmål. Och i bulletinen om kungens död så stod det att läsa: Hans majestäts dödsfall har skett av indigestion, av hetvägg, surkål, kött med rofor, hummer, kaviar och champagne. Och greve Johan Gabriel Oxenstierna, han responderat: Det är ej att omkomma på det mest lysande sätt utan att dö en prost död. Ja, så det här omnämndes då i svensk media.
Var det Edvard Blom som dog så?
Lena.
Jag tänker också att det är jättesynd för den som ligger bredvid efter den där middagen.
Ja, verkligen, stackars. Men nu kommer jag då till lite mer, alltså jag har valt att inte kategorisera i eller numrera idag.
Är det utan inbördes ordning idag?
Det passar sig inte liksom att rangordna döden ändå, tycker jag. Där går ändå någon gräns. Men jag skulle vilja börja prata lite grann om öldöden. Har du hört talas om den så kallade ölfloden i London? Som inträffade under 1800-talet, 1814.
Nej, men dör inte alla britter ölfloden varje pubkväll? Ölfloden är ju varenda gränd i hela England efter klockan 15 varje dag.
Ja, du har helt rätt. Vi kanske ska ta bort den här punkten från listan faktiskt.
Nej, men, för att nibbla mig.
Därför du har helt rätt. Öldöden drabbar ju åtskilliga, men det som var lite speciellt med just det här var att det var alltså ett stort kar på ett ölbryggeri som brast med över 610 000 liter öl. Och det här medförde då att andra behållare också gick sönder och sprang läck. Och mer än 1 470 000 liter öl rann ut och forsade ut då på de omgivande gatorna. Och det här dödade 8 personer.
Tänk. Att de slickade i sig så mycket?
Nej,
eller
de
var det drunkning?
Drunknade väl i öl. Aha. Förstå vilken överraskning alltså.
Ja, nu var det ju förvåning igen.
Ja, och lite på samma tema. Champagnekorkdöden. Det händer. Aha, några
rätt
gånger.
I tinningen.
Ja, visst, då läste jag en Daily Mail-artikel. Den är visserligen från 2008, så den har ju några år på nacken. Men där kan man alltså läsa att det är fler människor i USA som dör av flygande champagnekorkar än av giftbett från spindlar. Ungefär 25 stycken, 25 dödsfall varje år i USA. Och hälften inträffar på bröllop. Du ser frågan ut.
Nej, jag visualiserar.
Ja.
Finns det en särskild liksom en sån sådär nedslagsyta som är bättre eller sämre?
Jag gissar att den träffar någonstans i något form av vitalt organ.
Mm.
Huvud, någonstans illa. Ett öga som pressas, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men lite på samma, på födoämnestema så har vi också Death by Coconuts.
Ja, okej. Okay. Ja,
det här kan man ju ganska lätt förstå att det händer att kokosnötter faller ner från sina träd och faktiskt tar död på människor. Och 1984 så gjorde man i Australien en studie på det här. Och det är ganska intressant då, för att då gjorde man en uppskattning att kokosnötsdöden dödar 150 människor varje år i världen. Mm. Och då ska vi jämföra det här med att dö av hajattacker som människor generellt är ju väldigt rädda för. Vilket är omkring 5 dödsfall varje år.
Mm.
Kokosnöt 150.
Det görs fler filmer på haj.
Ja, just det.
Temat än på jag tycker, kokosnötsdöden.
Alltså temat kokosnötsdöden känns ändå, alltså du måste ju bygga upp en jävligt stark intrig, tänker jag. Om du ska sluta
för
med.
För att det ska kännas som att du fick ett ordentligt onaniskt slut.
Ja.
Hinner du bli förvånad, Anna, när du dör kokosnötsdöden?
Nej, högst oklart. Högst oklart. Nästa då. Vilket ja. Är den...
Jag älskar tempot idag.
Ja, svung här
jag
nu.
Jag hinner inte knappt tänka.
Nej, men det är för att jag är så jädra lång listan idag. Jag vill ju att,
jag vill inte
att du ska gå miste om det här härliga.
Kommer du till vad det är som är det sista som lämnar oss? Kommer
ja,
det?
Kanske.
Ja.
Mm. Dans. Dansdöden, Lena. Det här tänker jag kommer gripa tag i dig.
Mm.
Har du hört talas om dans... epidemin som skedde 1518 i Strasbourg?
Nej.
I Frankrike? Nej? Okej. Okay.
Alltså är det när Zumban kom till stan?
Alltså den korta versionen är att en kvinna då vid namn Frau Trofea.
Oj!
Mm?
Vänta. Är det hon som är liksom den heliga moden av Trophy Wife?
Vad är Trophy Wife för något? Eller vadå?
Vad det är?
Vad snackar du om nu? Förstår ingenting.
Men kammarkakan.
Va?
Trophy Wife.
Trophy Wife.
Det har du aldrig hört. Det flyger förbi dig. För fan, Dale!
Trophy Wife? Jag fattar ingenting.
Man har skaffat sig ett litet kuttismycke. Ett litet sådär. Han har ju skaffat sig en Trophy Wife. En snygg...
Aha. Ja, ja.
Vad heter Frau Trofé?
Herrfrau Trofé. Ja.
Herrfrau?
Ja, men...
Vad fan heter Frau Fru? Herrfru Trofé? Nej, men nu har du fan snurrat till det.
Gud, jag orkar inte. Låt mig bara få berätta vad hon gjorde. Fru Trofé. Fru Trofé, hon började dansa okontrollerbart.
Ja, det tror fan det. Hon är ju identitetskris.
Ja. Och utan att kunna sluta. Och det här skedde då ute på gator och torg i Strasbourg.
Mm.
Och då flera personer gick med och dansade med Frau Trofé.
En flashmob?
Typ. Nonstop pågick det här i flera dagar och veckor. Och efter ungefär en månads tid så började dessa människor att drabbas av funktionshinder i benen och epileptiska anfall. Och död.
Nej, men hon dansade i en månad.
Ja!
Snacka om dödens momentum.
Eller hur? De flesta dog av hjärtinfarkt, stroke och utmattning. Jag tänker direkt, var det här ett dåtidens jävla bara rave?
Ja.
Alltså är det föregångaren? Alltså, jag har aldrig hört talas om något liknande.
Ja, när du läser lite mer, där hittar du ordet svamp någonstans.
Ja, det är ja, det jag gör.
Det tros.
För att moderna teorier, de har föreslagit att det kanske kan ha handlat om matförgiftning. Men framför allt, förgiftning av psykoaktiv substans ifrån svamp.
Ja, psilocybin.
Ergotamin.
Ergotamin, tackar, tackar.
Mm-hmm. Men det här är ju närbesläktat med LSD, som vi ju känner igen.
Mm.
Det är också en svamp som har varit inblandad i lite andra stora historiska händelser. Men jag börjar närma mig nu slutet på denna exposé i märkliga dödssätt. Och jag tänkte avsluta med en person som du kommer känna igen namnet på i alla fall. Tycho Brahe.
Mm-hmm.
Vad har du på Tycho?
Vetenskapsmannen.
Ja, astronomen, eller vad var han?
Mm.
Kemist. Nej, jag vet inte fan.
Släng in lite himla kroppar också, så har vi sig för att hela skalan.
Just det.
Ja.
Vet du hur han dog?
Föll han ur sin säng och blev jätteförvånad.
Han dog vett- och etikettdöden.
Jaha.
Alltså han var på en stor bankett hos...
Vadå, var det Magdalena Ribbing som dödade han?
Nej. Nej, det här har han faktiskt själv förvållat, skulle jag vilja sträcka mig till att säga. Han var på en stor bankett hos sin vän Peter Fock von Rosenberg i Prag.
Frau Peter Fock Rosenberg.
Ja. Och tydligen så lär det ha varit så här att den här banketten varade då i åtskilliga timmar. Och Tycho ville inte vara ofin och lämna bordet för att gå att tömma sin blåsa. Därför att på den här tiden, under 1500-talet, så skulle det här anses vara ofint.
Mm.
Så han valde att sitta kvar. Och när han kom hem så fick han en sån vansinnig smärta. Och urinretention. Då kunde han helt plötsligt inte kissa längre. Och han blev så sjuk, alltså akut sjuk av det här. Och 11 dagar senare så dog han.
Och du kunde inte pissa på 11 dagar?
Nej, precis. Och det man känner till är att han led av prostataförstoring, och det här kan naturligtvis ha bidragit, men man har inte riktigt släppt tanken på att gå till botten med vad det var som orsakade Tycho Brahes plötsliga urinretention och död. Så att man har då liksom nystat lite grann i det här, och då är det så att akut kvicksilverförgiftning leder till symptom som liknar de här vid uremi, när man har svårt att kissa.
Och, men hade han gått löst på epoxylimmet han med?
Ja, du ska få höra här. 1901, då gjorde man en gravöppning av Brahes grav. Och då tog man hårstrån från hans mustasch som man analyserade på 1990-talet och fann att de innehöll en hög halt med kvicksilver och bly. Och även Lunds universitet har varit involverad i det här. Det här är superspännande ju. Och då var man lite inne på om det skulle kunna handlat om en avsiktlig förgiftning och att han faktiskt kunde ha mördats. Men sen har man 2010 kunnat avskriva teorin. För att kvicksilvernivån var ändå för låg för att den skulle kunna ha orsakat hans död. Däremot så hade han ju en legendomspunnen silvernäsa. Alltså en protes över näsan som innehöll... Ja, det är sant. Som skulle kunna förklara den här förhöjda kvicksilverhalten. Så att vi lever ännu i ovisshet om vad som orsakade den gode Tycho Brahes död. Och vi får tro att det handlade om en prostata som var besvärlig eller någonting annat.
Men det är så många nivåer.
Ja, det är flera dimensioner
där. Han har suttit där, han vill inte vara ofin. Han gick därmed inte och kissade. Näsan förgiftar mustaschen, höll jag på att säga. Näsan förgiftar kroppen.
Just det. Ja. Ja, men så här kan det vara. Alltså, man får ju gräva djupt så att säga för att ibland hitta en dödsorsak.
Mm.
Men som sagt, det är...
Vad har vi på silvernäsa?
Jag är väldigt, väldigt, väldigt tunn där, måste jag säga, på silvernäsa. Men jag tycker det låter spännande ändå. Alltså, man vill ju gärna se hur den såg ut. Jag ska bildgoogla Tycho Brahe sen. Alltså, hur såg dåtidens liksom näsproteser ut? Jag vet ju ganska väl hur de ser ut idag. Och det är inte så mycket metall i dem, om jag säger så.
Vänta, jag måste faktiskt googla nu. Tycho Brahe silversjuk, eller vad heter det? Silvernäsa.
Ja.
Och så bild.
Får du upp något?
Ja.
Men du tänker att någon fotograferade på 1500-talet, eller?
Men jag har fått upp en bild här nu. Han har ju, det ser mer ut som att han har lite som ett Santrips nässkydd. Ovanpå nosen, så att säga.
Ah, just ser du det? Det är som en, precis, som lite zinkpasta nästan ser ut bara. Det var ju nästan faktiskt... Det här måste vi läsa på om och återkomma om. Jag är dåligt påläst här rörande hans näshistorik, så att säga. Näsanamnes.
Den här har ju något.
Just det. Men du ser vad nära den sitter, skägget. Lena visar ju mig nu då en bild på Tycho Brahe. Och där ser man ju klart och tydligt att den tangerar ju mustaschhåret.
Vi kan kalla det diktan.
Ja, just det. Den ligger diktan. Ja,
bra,
spännande.
Mustasch.
Ja, det blev som sagt ett litet potpurri och med någon slags underton av att det här med döden kan komma oförväntat och plötsligt och oftast helt utan förvarning, så att säga.
Mm. Och om ni ser en clown på stan, så sträck inte fram någon av era yttre extremiteter, för då kan det börja snurras och då är livet alldeles strax slut.
Om jag inte var rädd för clowner innan, så är jag det nu.
Ja. Usch. Ha, tack Anna för listan. Snart är det måndag och då kör vi en veckans spaning, och nästa vecka så kommer vi då att svara på resten av era frågor. Och bara för att ni ska få en liten försmak, kan jag få göra så?
Jävlar.
Kan jag få göra en liten teaser?
Oj.
För jag tyckte att det var så jävla bra frågor kvar. Så kommer jag här nu bara att nämna några av dem, för att ni ska liksom förstå vidden av det hela. Vi ska ju då prata... och vad händer om en gärningsman har dragit ut alla tänderna för att försvåra identifieringen? Om man då hittar tänderna en bit bort, kan man säga att de tillhör en viss person? Stämmer det att man kan se om en styckad person har varit tatuerad även om man inte hittar den tatuerade kroppsdelen? Alltså, finns det bläck kvar i lymfsystemet? Jätteintressant fråga. Vi kommer också prata lite om när döden är som fulast. Alltså, vad är den fulaste typen av död? Vi kommer prata butterfly effect.
Just
vad
det.
Väger själen? Vi kommer prata lite siffror om kvinnor och män som mördar varandra. Och så den här frågan tycker jag är den roligaste frågan kanske. Hur gammalt lik har ni stött på? Alltså, jag menar inte 103-åriga döda Siv, utan den som har legat längst. Det är exempel på, och också hur länge överlever bebisar när, som ligger i magen när mamma dör. Ni hör,
högt och lågt.
Ni vill inte missa nästa torsdag, och innan dess så klämmer vi in, går vi emellan med en liten floss som kallas veckans spaning.
Det kommer vi göra.
Ta hand om er.
Ha det bra.
Bye.